HR-podden sponsras av HeadAgent, ett search- och headhunting-företag som hjälper sina kunder att tillsätta chefer och nyckelpersoner inom marknad, försäljning och affärsutveckling.
Hej och välkommen till HR-podden. Jag heter Nisla Jönsson och doktorerar i arbetsvetenskap på KTH.
Och jag heter Katarina Starendal. Jag är HR-manager på Veriday. Jag har precis bytt jobb.
Nytt jobb.
Exakt. Tack. Kul. Jätteroligt.
Med mig, eller med oss idag, så har vi också vår gäst Matilda Sandström. Hon är psykologkonsult på Cute. Är det som man uttalar?
Jajamän.
Vad kul att ha dig här, Matilda. Det ska bli jättespännande att prata med dig om psykologisk testning och rekrytering. Vilket är månadens, eller vad ska jag säga, avsnittets tema.
Precis. Och vi tänkte med att du kan väl börja med att introducera dig lite grann. Så vi, ja, lyssnarna får veta lite mer om din bakgrund och vad du gör idag.
Absolut. Matilda Sandström, psykolog på Cute.
Vad bra.
Som utvecklar arbetspsykologiska tester och är den globalt ledande testleverantören. Vi har ungefär 4 miljoner testningar om året. Det har funnits sedan 2002 och basen är i Tyskland där det utvecklas nya tester, nya system som vi sedan då förfinar och arbetar med lite ytterligare för att kunna anpassa dem till den nationella marknaden. Så.
Vad är din bakgrund lite mer?
Lång historia eller kort
historia?
Vi
tar den korta versionen.
Korta versionen är att jag är psykolog, gått psykologprogrammet och nischat in mig på organisationspsykologi. Jag tycker att det är jättespännande. Anledningen till att jag jobbar på Cute är att jag under studietiden gjorde en examensuppsats som handlade om jämställdhet i börsbolagens ledningsgrupper. Och då så, via den studien där mättes effektivitet och det visades att ledningsgrupper som hade 2 eller fler kvinnor både skattade sig själva och skattades av styrelsen som mer effektiva. Och när jag var ute och presenterade de resultaten så tyckte jag att det mest intressanta var att ingen sa emot mig. Utan att vd själva och HR-personer var väldigt säkra på att ja men... För en ledningsgrupps arbete och deras resultat så kan det nog vara bra att grupperna är mer blandade och att det finns flera kön representerade. Så vad är det då som händer i rekryteringen och varför är det så att 80% av börsbolagens medlemmar i ledningsgrupperna totalt sett är män?
Gud vad spännande. Varför är det så? Vad kom du fram till då?
Jag kom fram till att, eller min teori är att vi helt enkelt blir väldigt subjektiva när vi ska rekrytera. Oavsett hur bright och duktig du är på rekrytering så är det otroligt svårt att bli helt objektiv. Och det förde mig in på tester därför att tester tvingar oss. Redan när du bestämmer dig för att använda tester så tvingar du dig själv att göra en tydligare kravprofil. Vad är viktigt här? Vad behöver vi leta efter och vad behöver vi mäta? Och då blir det svårare att bli så himla subjektiv.
En jättespännande grej med det där tycker jag är ju liksom att just det där som du sa. Liksom att även om man tycker man är jättebright på något vis. Liksom, eller liksom, vi är så smarta här. Liksom, jag tror speciellt vissa företag kan falla i den fällan. Att man tänker så här, men alla som jobbar här är ju så himla smarta. Så... Of course kommer vi typ göra det här rätt. Eller liksom, man är overconfident i sin egen förmåga att bedöma andra
exakt.
Människor.
Jag är ju så himla bra människokännare. Den är ju ganska vanlig. Att man både hör och kanske känner själv också om man ska vara medskyldig.
Ja, och jag tror att man, eller jag menar, jag vet egentligen, det vet du säkert också liksom, utifrån den forskningen. Alltså att. Framförallt om man är smart till exempel. Vad man framförallt är duktig på är ju att rationalisera sina beslut som man redan har tagit. Liksom lite mer informellt eller vad säger man. Lite mer omedvetet. Att så här, komma på en anledning till varför man tycker som man tycker. Det är man jätteduktig på om man är smart. Men man kan ju lura sig själv också. På det viset. Så det är väl lite i alla fall min hållning i det också. Så att jag tycker det är jättekul att vi har någon som ska prata om evidensbaserad rekrytering.
Och då kommer vi in på det. Vad, evidensbaserad rekrytering, vad är det egentligen?
Det är ju när man använder rekryteringsverktyg och rekryteringsprocesser som man empiriskt kan bevisa leder till att personer faktiskt presterar i rollen och i jobbet.
Mm. Till skillnad från att använda som man tycker känns som en bra metod.
Precis, därför då det blir väldigt svårt att göra det mätbart också. Om man tittar på mer på processer helt utan någon struktur eller verktyg, så är det också svårt att säga vad är det vi har tittat efter eller vad är det vi har undersökt i rekryteringen.
Mm.
Jag vet inte om ni har hört talas om Smith & Hunter-studien.
Inte på raken.
En studie som är extremt mycket refererad till från alla testleverantörer. Men då har de helt enkelt sammanställt 85 års forskning och tittat på om vi bara får en enda metod i rekryteringen.
Mm.
Vilken är då bäst för att förutsäga hur en person faktiskt kommer prestera i rollen? Mm. Där så tittar man då på prediktiv validitet, hur mycket man kan förutsäga någonting via en metod. Och 1,0 skulle då vara 100%. Kör vi den här metoden på Katarina och Gisela så vet vi att de kommer prestera till 100%, är vi säkra på det. Dit kommer vi tyvärr aldrig, därför att miljön spelar in. Det finns alltid en skakighet oavsett vilken metod du använder utav de som finns i dagsläget.
Mm.
Tar man det bara till något annat mer konkret så döden är 100% säkert.
Mm.
Annars så säger man att en prediktiv validitet på minst 0,3 är godkänd för att kunna användas. Till exempel saker som finns på apoteket behöver ligga över 0,3. Behöver vara minst 30% chans att det faktiskt fungerar.
Mm.
I den studien då har man sett att den bästa enskilda metoden, det är arbetsprov. Det vill säga att personen kommer in och man till exempel har provanställning eller liknande. Det är i sig en väldigt bra metod. Och ganska nära där så ligger begåvningstester. Och med begåvningstester i det här fallet så menar man inte den som kan alla huvudstäder i Europa eller den som kan alla kungarna i årtionden tillbaka, utan man menar förmågan att se samband, förmågan att lära sig nya saker snabbt. Någonting som vi ofta kallar för flexibilitet till exempel har ofta med logisk förmåga att göra, det här att man kan ta till sig ny kunskap och förhålla sig till den.
IQ.
Ja, precis. IQ eller G kallas det också. Och det är mångt och mycket medfött. I princip 80% medfött säger man. Och det blir viktigt generellt till olika roller. Därför att generellt så är det en ganska bra sak det här att kunna lära sig nya saker snabbt. Oavsett om du är bibliotekarie eller om du är högsta chef. När man tittar på de metoderna och på forskning och vilka metoder som är bäst. Så kan man inte säga så att det är så alltid, utan såklart beror det på rollen. Mm. Och såklart har vi möjlighet i rekrytering att använda mer än en metod, så vi vill gärna slå ihop dem. Och vi vill också titta på till exempel personlighet, som personlighetstester ligger också relativt högt i den här prediktiva validiteten som enskild metod.
Mm.
Och strukturerade intervjuer ligger också högt, att man bedömer de kompetenser man har tänkt sig bedöma utifrån kravprofilen.
Mm.
Och jag tänkte där, ifall man relaterar till de här olika metoderna egentligen då liksom, hur skulle du beskriva en, om du kan beskriva bara en generell typ så här, bara, men det här är, nu ska vi göra evidensbaserad rekryteringsprocess, ungefär hur borde den processen se ut?
Mm. Då så kan man titta egentligen på, man kan börja med att göra en kartläggning av befintliga medarbetare. Vi kan ta till exempel Elgiganten som referenscase som vi jobbar med. Där har man helt enkelt tagit 300 av säljarna. Därför att man har sett att det är stora skillnader här. Vissa av våra säljare de levererar enligt budget. Vissa levererar över budget och vissa levererar ofta under budget. Kan vi hitta någonting i testresultaten som skiljer den här gruppen som levererar över budget från den som levererar under budget?
Mm.
Och försöka hitta någon typ av recept för vad vi behöver hos våra anställda på Elgiganten. Och då behöver man ett stort urval. Behöver vara minst 100 personer i en sån studie. Mm. Och anledningen till det är för att om vi bara säger att okej, Gisela här, hon levererar alltid över budget. Vi testar henne och så har vi det som en modell. Då vet vi ju inte om Gisela särskiljer sig. Vilka egenskaper är det av Giselas egenskaper som faktiskt gör att hon presterar mer.
Just det.
Och hon har ju flera egenskaper. Därför man har en större grupp för att kunna hitta vi några skillnader. Precis.
Mm.
Och det hittar man ofta. Och då så använder man de här då. Både en cut-off-nivå på logisk förmåga. Men också dra ut personliga egenskaper som man ser är viktiga. Och sen använder man dem som ett recept in. Och kan då sätta en nivå att okej. Efter att vi använder den här metoden så levererar i princip alla i budget eller över. Och att det är dit man vill komma. Även om man har de bästa metoderna utifrån vad forskningen säger. Det vill säga att man har logiktester, man har personlighetstester, man har kompetensbaserade intervjuer. Så ser vi att vi hamnar på en prediktiv validitet på ungefär runt 0,7 upp till 0,8.
Mm.
Det betyder att vi fortfarande gör fel. Det blir inte 100% träffsäkert. Därför blir det oerhört svårt att med test säga på individnivå att jag är säker på att du inte kommer prestera den här rollen. Men på gruppnivå, om vi har det här som ett liksom systematiskt arbetssätt för rekryteringen, så kommer vi se högre prestationer.
Mm.
0,8 känns ändå väldigt högt, tycker jag. Prediktivt. Ja.
Om jag ska vara lite elak så undrar jag hur många som ligger där egentligen. Har du någon uppfattning som ändå har mött många, många företag där ute om hur vanligt det är att man jobbar med kompetensbaserad och evidensbaserad rekrytering?
Jag skulle säga att det ökar. Det går mot ett så här, ja, det handlar inte så jättemycket om arbetspsykologiforskningen egentligen, utan det handlar mycket om teknikutvecklingen. Och vi har jättemycket att tacka tekniken för att testa tagit sån fart. Därför att nu är det möjligt att testa personer tidigare i processerna. Testerna är kortare, man kan göra dem hemifrån. Och att det sprider sig vikten av att arbeta kompetensbaserat. Jag skulle ändå säga att det är väldigt många företag som fortfarande inte gör det, utan har en process som är ganska standard, där man CV-gallrar och tar intervjuer och sådär.
Mm.
Och det kan vara olika fokus också på varför vill man använda tester. En del gör det för det här som vi diskuterar nu, kvaliteten på de sökande, öka kandidatkvaliteten. Många kan också göra det för processen, alltså man har ett stort antal sökande. Man vill på ett rättvist sätt gallra mellan dem.
Mm. Sen kan man ju, om man ska vara krass, så kan man ju rekrytera evidensbaserat utan att använda tester. Om man gör då, jobbar med den här typen av arbetsprover och kompetensbaserad intervjuteknik. Eller strukturerad intervjuteknik.
Mm.
Men ja.
Helt klart, och där handlar det mycket om rollen, om hur många sökanden har vi. Och där är jag helt med dig att det handlar om att vi brukar säga att ju mindre man vet om en roll, ju mer tittar man på den här Smith-Hunter-studien och säger att vi tar begåvningstester och personlighetstester tidigt i processen för att inte gallra bort fel personer. Men ju mer vi vet om en roll, om vi vet att alla som presterar i den här rollen har faktiskt erfarenhet av 10 års Java-utveckling, då är det klart att vi börjar med det istället, därför att det ser ut att vara det viktigaste. Så det handlar hela tiden om att använda metod utifrån vad vi vet om rollen.
Ja, just det.
Jag tänkte precis på det, precis som du säger. Alltså i det där att du säger att man behöver 100 personer om man ska göra en sån här liten analys på sina anställda. Och försöka se så här, vad är det egentligen som prediserar för våra anställda. Och då handlar ju det kanske egentligen om 100 personer som också har samma roll, alltså så att de går och jämför med varandra i alla fall på ett lämpligt sätt.
Yes.
För om man är liksom, några är controllers och några är HR och några programmerare och några är säljare, då kan man ju inte samla ihop dem till 100 och bara säga, ja, nu ska vi jämföra dem
med varandra. Precis, så är det absolut.
Men vad skulle du säga är, om man inte har så många anställda, så att man får ihop en sån grupp och kan kolla, vad skulle du säga liksom då? Är det att försöka göra mer kompetensbaserad intervju som är kanske enklast att börja med? Eller vad skulle du säga?
Vanligt där är ju som många väljer att göra även om de har många anställda. Det är att göra en kvalitativ kravprofil där man tittar på vad tror vi är viktigt för den här rollen. Ska du till exempel vara säljare så kan det vara bra om man är tävlingsinriktad eller ambitiös eller har mycket av de här drivegenskaperna.
Mm.
Ska du vara controller så kanske det är snarare viktigt att det ligger naturligt för dig att analysera saker, att du gärna lägger din energi på det. Så att den kvalitativa kravprofilen är mer vanlig än en sån här valideringsstudie att man gör.
Mm.
Och många börjar också, även de har stort antal medarbetare, att man ändå börjar med att lägga en kvalitativ profil för att sen kunna följa upp de testresultaten mot KPI:er som då kan vara kundnöjdhetssiffror eller säljsiffror eller chefskattningar och förfina kravprofilen efter det.
Jag har en till fråga som är att hur man använder liksom testresultatet. För jag tänker antingen så kan man använda ett testresultat ganska så här algoritmiskt. Alltså typ att så här, de som är över den här cut-off point liksom, de tar vi. Och de som är under tar vi inte. Och vi baserar, jag läste en studie till exempel, de rekryterade folk till ett callcenter tror jag. Och då hade de gjort en typ av sån här valideringsstudie. Och så det var ett test som var baserat på någon slags, man skulle, ja det var någon slags arbetsprov tror jag, men att det var ganska kvantitativt hur man klarade sig på testet. Och så fanns det då ett intervjutillfälle där chefen kunde liksom override testet baserat på intervjun i princip. Så antingen så rekryterar man bara baserat på testresultatet. Eller så baserade man det på testresultatet och vad chefen tyckte. Så chefen är ju, som har intervjuat, har ju då extra information kan man säga. Och ifall mer än testet, liksom, det är en ytterligare källa till data. Men om chefen kanske inte är en så god människokännare som han eller hon tror, så kommer den här datan ha sämre kvalitet, så det kommer bli sämre beslut. Och det de hittade i den här studien var ju då att det bästa, i alla fall för dem som var med i den här studien, var att rekrytera bara baserat på testet. Och det är
det. Det är lite roligt, förlåt.
Ja, men testet var bättre på att predicera. Ja.
Det är lite kontraintuitivt mot vad vi tror.
Precis.
Vi tror ju.
Men det är det jag menar med att anställa liksom algoritmiskt. Alltså man har en, liksom, egentligen man skulle kunna göra som en formel. Beroende på vad du får på det här testet, så liksom de personerna väljer. Eller det är liksom testet som väljer egentligen. Eller så kan man ju ha ett testresultat. Men i slutändan så är det ändå en chef som ska besluta utifrån kanske en intervju eller från någonting annat. Liksom. Och att, alltså, vad har du att säga om de lite så här olika metoderna att anställa?
Precis, jättebra fråga. Och det där handlar ju om egentligen, eller som jag ser det, så kan man se det som tre fördelar med att använda test. Processen som vi var inne på, kvaliteten på kandidaterna, men också kunskapen om kandidaten. Och vad den har för styrkor respektive utvecklingsområden som där läggs på i ett senare skede när du till exempel har en chef och som tycker saker, eller kanske fler personer som tycker saker, och ett testresultat, att man också då kan diskutera det mer kvalitativt med personen i fråga. Hur ser du på det här? Det ser ut som att att arbeta systematiskt inte ligger helt naturligt för dig. Hur gör du med det? Vad har du för verktyg? För vi människor skapar ju en rad med kompensatoriska verktyg mot det som inte ligger helt naturligt för oss. Och det är ju jätteintressant att titta på. Speciellt i slutkandidater. Så det testerna ger där mycket, det är ju mer information om den här personen. Både för sin egen utveckling, men också för till exempel chefens möjlighet att kunna coacha och hjälpa den individen på bästa sätt.
Mm. För jag backar bandet lite kanske också. Jag tänkte på det här med, det finns ju olika typer av test, olika typer av psykologiska tester som man använder vid rekrytering och i arbetssammanhang.
Mm.
Vad är det för olika typer av tester som finns?
Där så finns det ju en uppsjö av olika tester. De två mest använda, det är personlighetstester. När man pratar rekrytering nu då.
Yeah.
Som är byggda på trait-teorin. Uppbyggda av egenskaper. Och det är de därför att man vill inte ha typ-teorier när man ska rekrytera. För de blir för grova. Utan man vill mer gå ner på egenskapsnivå. Och utifrån dem kunna välja vilka kompetenser är viktiga till den här rollen.
Och typ-teori. Jag tänker, det är typ en sån här då, Myers-Briggs,
precis.
INTP och vad de heter.
Mm.
Eller gul och blå.
Jajamän.
Mm. De är inte så bra.
De är väldigt bra för till exempel grupputveckling. Och det är de, för de är väldigt lätta att förstå. Det är lätt för mig att förstå om du är grön eller om du är gul eller om jag är röd. Eller vad, vad man nu är för någonting. Och det blir tacksam i ett grupputvecklingssammanhang. Därför att det är lätt att diskutera om. Så nackdelen är att det blir ganska brett. Och det finns mer där bakom än att du är gul. Och att det är lätt att kanske kan bli lite av en självuppfyllande profetia, eller att man också känner sig till viss del lite diagnostiserad. Men jag skulle ändå säga att de grupper som jag vet arbetar med den typen av test brukar vara väldigt nöjda, och det är ofta något man hör personer prata om, och att man tycker att det är bra ur ett perspektiv att förstå varandra på ett enkelt sätt.
Men inte för urval.
Nej, för urval så är det helt klart för generaliserat och för brett för att pinpointa det som är viktigt.
Okej, så
det personlighetstest.
Var personlighetstest.
Precis, personlighetstest och begåvningstest. Mm. Det är de två som man använder allra mest, och det är för att det ser vi på gruppnivå är relativt stabilt över tid. Personlighet säger man är ungefär 50-50, arv och miljö. Men när man är runt 20 så har man utvecklat en personlighet som vi håller stabilt över tid. Och för att göra det enkelt så skulle man kunna säga att personlighet handlar om vad lägger du helst din energi på? Vad kommer mest naturligt för dig att lägga din energi på? Och sen så det logiska är snarare hur är kapaciteten bakom? Hur lätt för dig är det att ta in och lära sig nya saker? Och det där är normalfördelat, så 68%. De allra flesta ligger i mitten. Det är ungefär lika lätt för mig som för de flesta andra att lära mig nya saker.
Intressant det. Det har ju blivit ganska vanligt just med personlighetstester. Finns det någon, det är ju lite skillnad från begåvningstester, just att med IQ så tänker man ju generellt att det är bättre att ha högre. Men personlighetstester då? Finns det något? Där är man ju olika personer.
Precis. Där så handlar det så himla mycket om rollen och vad som blir enklast, om man säger så. När det kommer till personlighet så är det ju väldigt roligt på det sättet att du kan ju alltid göra rakt emot din personlighet. Om vi tar en introvert eller en extrovert person till exempel. Båda kan ju ställa sig på en scen och föreläsa inför flera tusen personer. Men det kanske kräver mer förberedelsetid med nervositet för den som är mer introvert. Om man tar de två mot varandra. Men du kan ju fortfarande göra emot den. Men det handlar snarare om hur mycket energi kostar det dig att dra gummibandet.
Mm.
Om vi tar till exempel ledande som en egenskap. Vad skulle du säga, Katarina? Är du mer ledande eller är du ungefär lika ledande som de flesta andra? Eller är du hellre en del av gruppen och inte gillar att leda alls?
Oh, det här är svåra frågor. Nej, jag skulle nog tro att jag ligger medel. Kanske lite över. Men väldigt anpassa mig ganska mycket efter situationen.
Mm. Och ligger man där till exempel i medel då. Som de allra flesta gör. På de allra flesta egenskaper. Så betyder det att du kan backa. Ibland kan du vara en del av gruppen. Och låta någon annan leda. Och ibland kan du ta ledning om situationen kräver. Men om vi skulle säga att du var väldigt ledande. Att du alltid vill ta ledning och leda gruppen. Då skulle det bli frustrerande. Och antagligen kosta dig en hel del energi. Att backa och bara vara en del av gruppen. Och det är det man försöker fånga i personligheten. Vilka beteenden ligger närmast till hands för dig att göra. Och ni kan säkert alla relatera till hur det känns. Att befinna sig i en roll eller i en situation. Där du absolut inte får nyttja det som ligger mest naturligt för dig att göra.
Mm.
Man behöver backa eller stoppa sig för mycket.
Mm. Jag tänker att det blir problematiskt om man har många sådana personer i samma grupp också.
Mm.
Alltså många ledare. Om alla vill leda.
Mm, absolut. Krig.
Ja. HR-poddens sponsor, HeadAgent, expanderar kraftigt. Och vill därför komma i kontakt med väldigt drivna personer som vill vara med på en spännande tillväxtresa. HeadAgent startades 2010 av två kvinnor. Är idag 27 anställda och blev DI Gasellföretag förra året.
De arbetar som bekant med headhunting till positioner inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Allt från relativt juniora rekryteringar till vd-roller och numera även styrelseposter. Vill du göra detta tillsammans med riktigt engagerade kollegor, är initiativtagande positiv och väldigt affärsdriven, så kan du ta en titt på deras hemsida www.headagent.se där du kan läsa mer. De söker både researchers, där man antingen jobbat några år efter universitetsexamen eller är nyutexaminerad, och executive search-konsulter, som varit rekryterande chef i affärsnära roller, men som känner att man vill göra någonting nytt och spännande. Om det här är något som intresserar dig, gå till Head Agents hemsida www.headagent.se för att läsa mer om hur du kan söka.
Men finns det andra typer av test också som man brukar använda? Det var ju...
Ja, berätta om några lite cutting edge nya tester.
Precis, eller andra typer.
Och då går det, vi har väldigt, väldigt många tester. Och då går det mer mot färdighetstester, kunskapstester. Där handlar det mycket om att också kandidaterna ska få en upplevelse av att det här är nära rollen. Ett sånt test är... Ja, som verkligen ligger nära rollen som man kan utforma är SJQ. Jag vet inte om det talas om det. Situational Judgment Questionnaires.
Mm, berätta vad det är.
Då är det ett omdömestest. Där man helt enkelt får verkliga scenarion. Till exempel Parks and Resorts som har Gröna Lund. Där har vi gjort ett sånt. Och då är det frågor som ett barn tappar in sin keps hos björnarna. Vad gör du? Hoppar du ner och hämtar det? Eller säger du till föräldrarna att man måste ha ordning på sina barns kläder, eller går du hämta en ny keps i affären? Då ska man då ta ställning till det och också få en väldigt bra bild av hur det är att jobba på Gröna Lund.
Mm. Vad är rätt svar? Är du hämta en keps? Jag vill säga.
Ja.
Ja, jag är för glada.
Och där kan man också fördela, så man kan välja hur mycket, hur starkt man sätter, om man sätter alla bollar på en eller om man sätter lite på varje.
Ja.
Men det jag vill komma till med det och också med de här typen av färdighetstester, det är att det ökar självvalet. Och självvalet ska man inte, vad ska man säga, det är en väldigt bra urvalsmetod. Vem vet bäst vad du passar som och vad du är bra på? Mm. Antagligen du själv.
Mm.
Och att ha tester som ligger väldigt nära rollen gör att personer lättare förstår vad är det som förväntas av mig i den här rollen. Hur kommer rollen se ut? Och det är dessutom kul, det är ju employer branding i det första mötet med kandidater man möter. Om man nu kör screeningmetoder.
Det är spännande. Alltså jag bara måste säga att för i en av mina studier som jag har gjort till min avhandling.
Mm.
Så undersöker jag liksom medarbetares självledarskap. Typ. Det är ungefär det som är det huvudsakliga temat. Och i den här studien så intervjuade jag chefer för att förstå vad de menar egentligen när de säger att men vi vill ha anställda som är självgående och som liksom kan leda sig själva och eller sköta sig själva. I stort. Liksom, vad ligger egentligen i det här begreppet? Försökte vi borra ner i ganska mycket. Och sen, det var flera saker som låg i det här begreppet. Men en av de sakerna som låg i begreppet som jag inte riktigt hade förväntat mig kanske innan. Men som jag tycker nu, det här är en helt kvalitativ studie. Var just det här alltså omdömes, att ha gott omdöme. Det var egentligen det. Man kan nästan säga att det nästan var det som man menade. Alltså man skulle ha ett visst driv och vara liksom proaktiv. Men man måste göra det på rätt sätt. Och det går inte om man inte har gott omdöme. Eller liksom att man visar att man har gott omdöme.
Mm.
Och sen hittade jag lite andra studier också som liksom hade visat just det. Att är man bara proaktiv, vilket inte är vad du pratade om, men det var det som jag studerade om. Är man bara proaktiv men inte har gott omdöme, då blir det inget bra. Och folk kommer inte tycka att man är en duktig medarbetare och så vidare. Så man måste ha den här situational judgment. Mm. Så nu är jag jätteintresserad av situational judgment.
Mm, det är verkligen superspännande. Och väldigt många företag som vill utveckla det och som tycker att det är jättekul. Och det är väl också ett sätt att öka det här att det ska bli kul i rekryteringen. Att sticka ut i allt brus som finns. Att fånga kandidater.
Mm.
Jag har en fråga också. Jag har varit med om jobbat med andra typer av test som känns som att det är mot det begåvningshållet, men det är inte riktigt begåvningstest på det sättet heller, utan lite mer kunskapstest nästan. Alltså, som påminner, jag vill inte nämna testet i sig eller testleverantörer, men som är lite uppbyggt som högskoleprovet nästan. En verbal del liksom, där man tittar mer på tidspress, bedöma en text och svara på frågor utifrån det. Och en annan numerisk del som är liksom också på tid då, när man ska liksom i en pressad situation göra beräkningar och tolka statistik och data. Vilken kategori går det här in under?
Det där är jätteintressant. Därför att på gruppnivå så kan man se att det här G eller logiska korrelerar en del med numerisk förmåga och verbal förmåga. Och sen går det ner till färdigheter som inte egentligen korrelerar med det, utan som snarare handlar om hur mycket tid har du lagt på en färdighet som språk eller liknande. Men precis som du säger, hur blir det då för en person som till exempel har dyslexi men oerhört högt på G? Därför vill man gärna dela upp testerna och titta på vad som är vad och vad är viktigt i rollen. Så att det inte blir att man slinter fel helt enkelt och slinter fel i bedömningen av personen.
Jag måste erkänna nämligen att jag har en naturlig skepticism mot tester. Och det är inte för att jag inte tror att det är bra verktyg och bra att använda. Men det finns flera anledningar. Men en anledning är den här typen av test då, som jag sett. Där har jag sett både personer som har fått ganska dåliga resultat, som har visat sig fungera fantastiskt i jobbrollen sen, som de har gått in i. Och precis tvärtom. Personer som har fått fantastiska, verkligen toppresultat, och inte varit så fantastiska i rollen. Och då blir jag väldigt, då funderar jag, vad är det vi mäter egentligen? Vad är det egentligen det här testet säger, mer än att personen är dålig eller bra på att göra det här specifika testet?
Precis, och sen vill vi ju verkligen inte heller bara mäta en sak. Det är ju så viktigt med personlighet och motivation också. Om man tittar så finns det, om vi skulle gå och mäta läkarstudenter, skulle vi få en normalfördelning. Vi skulle ha lågt begåvade läkarstudenter. Skulle vi gå och mäta lastbilschaufförer, så skulle vi hitta högt begåvade lastbilschaufförer. Det handlar så mycket om din personlighet, din motivation, vad du också gör av den kapaciteten du då sitter på. Och det gör ju att hela personen blir intressant. Och när det kommer till testresultat så kan vi alltid lita mer på ett högt testresultat än ett lågt testresultat. Man kan ju faktiskt få ett lågt på grund av att man var inte fokuserad. Man blev störd. Det hände massa saker. Däremot ett högt får du inte av en slump. Därför kan vi alltid luta oss lite mer mot det resultatet. Sen är det ju så också, precis som du säger, att på individnivå, visst kan det vara så att just det här testet passar inte den här individen. Egentligen har den väldigt lätt för att lära sig. Vi vet att metoderna eller testerna inte är 100%, men om vi kör det systematiskt så kan vi se effekter på det. Precis. Och det är det som blir så fruktansvärt svårt att hålla sig till när du sitter med en individ där allting verkar toppen, men till exempel ett begåvningstest är väldigt lågt. Hur hanterar vi det resultatet och hur mycket ska vi vikta det? En del i att använda tester är att försöka göra det klart från början, att bestämma att de här delarna ska vara med i den här rekryteringen. Som du sa, antingen kanske man har utan tester eller har man med tester. Kan man bestämma att en personlighetstest ska vikta in 30% och begåvningsdelen ska bara vikta in 10%, eller hur man nu vill sätta det, och chefens känsla ska vikta in 40% eller 10%, eller vad man nu tycker är viktigt till rollen, men att man försöker bestämma det innan så att inte en del eller en metod liksom får övertag i hela processen.
Vissa har ju satt en lägsta nivå på den här typen av test. Om man skårar under det, då åker man ut liksom, oavsett. Det har inte varit så på de företag jag har arbetat, utan där har man sett det som en del i en pusselbit. Kanske inte så organiserat. Jag tycker det var väldigt inspirerande det du sa precis nu, att man bestämmer sig för att vikta det mot varandra, så att man bestämmer lite hur man ska väga de här resultaten. Men där kommer ju kanske en annan del av anledningen till att jag är skeptisk till test. Det är också att Inte alla test, men den här typen av test när det inte är lika tydligt vad är det visar egentligen. Mm. Det är ju att hur vi bedömer testet. Mm. Så här. Precis det. Det är ganska lätt att man stereotypiserar människor och kategoriserar människor utifrån testresultat. Mm. Den andra som vi var inne på tidigare där med personlighet. Att, men du är gul och nu kommer du vara gul för all framtid. Liksom. Och allt du gör kommer tolkas utifrån att du är gul. Grattis, liksom. Nu har du fått den stämpeln på dig. Så att det är verktyg, men allt beror på hur vi använder dem. Och de är väldigt bra verktyg, tror jag, om man sätter in dem i rätt sammanhang. Men många gånger känns det som att vi använder det på lite fel sätt.
Absolut, och bestämma sig för vilket syfte, precis som du säger, i vilket syfte använder vi test? Så, att ställa sig den frågan är väldigt givande.
Mm.
För då kan man också bestämma hur testet ska vikta och på vilket sätt.
Mm. Jag tyckte det var intressant det du sa också apropå det med Gröna Lund och situational judgment-testet. Som du sa, att det här självvalet. Mm. Alltså, jag skulle vilja bara prata lite mer om det. För jag tycker det är väldigt underskattat i hela rekryteringsprocessen. I alla fall allting man pratar om rekryteringsprocessen. För då handlar det ju jättemycket om hur ska vi hitta de här kandidaterna? Hur ska kandidaten vara? Och hur ska vi utvärdera den här kandidaten? Så det är ju liksom, det handlar bara om att man har de här personerna som vill och man ska utvärdera dem.
Mm.
Medans det som du var inne på lite där, just det så här, men kan det inte vara en ganska bra urvalsmetod om man så här lyckas beskriva sitt företag, jobbet eller den här rollen, vad är det för utmaningar kring det här och hur ser det verkligen ut? Mm. Hur ser det här jobbet, och man kan ge en realistisk bild av hur jobbet verkligen ser ut. Mm. Just så här, då kanske folk är så här hyfsat.
Mm.
Det är för stor variation. Men ändå så här, på att bedöma själv så här, skulle jag kunna passa för det här jobbet?
Mm.
I alla fall en viss typ av person skulle kunna bedöma det ganska mycket. Sen vissa skulle ha helt fel. Men jag tycker man lägger för lite vikt på att så här beskriva. Vissa lägger för lite vikt på att beskriva sig själv och alltså företaget och rollen på ett tillräckligt bra sätt. Så att kandidater ska kunna på något vis self-select på ett bra sätt. Mm. Inte bara beskriva kandidaten.
Mm.
Det blir vi vanligare, tror jag. Det är mycket för att kultur har blivit mycket viktigare idag.
Mm.
Alltså för employee branding och konkurrensen hård mellan arbetsgivare. Så det ändå har blivit vanligare, tycker jag. Att man beskriver företaget och hur det är att jobba här. Och vad man erbjuder som arbetsgivare och hur arbetsmiljön är och lite så.
Mm. Jag tror man har mycket att vinna på det.
Mm.
Alltså att göra så.
Mm.
För, alltså om man tänker bara så här. Jag tror vi pratade om det här med när vi pratade om employee branding i det avsnittet. Just här. Men om man tänker exempel dating situation. Vem blir intresserad av någon bara för att jag uppfyller den personens krav? Typ så här, men jag vill ha en tjej som är över 1,80. Jag bara, yes! Gud vad intressant det blev. Så här, det spelar liksom, ja jag uppfyller det, men okej, men vad har du erbjudit mig då?
Mm.
Det är man ju intresserad av. Och liksom om man är en så här kandidat som liksom är typ het på marknaden, då kanske man liksom, varför ska jag söka mig dit bara för att jag uppfyller de här kraven?
Mm.
Det gör man ju inte. Utan Nej. Då måste det ju vara någonting som faktiskt lockar.
Mm. Tror jag. Verkligen, det bygger ju på attraktion från båda hållen, så jag håller verkligen med på referens.
Mm.
Men finns det någon, alltså de här situational judgment, vet du liksom hur ligger de i prediktiv? Har du någon aning om det?
Absolut, och där, när man utvecklar dem så gör man också för att veta hur ska man då skatta svaren, så testar man alltid det på befintliga medarbetare. Att man gör en sån förstudie innan man släpper lös det.
Mm.
Och då så kör man det mot chefsskattningar eller mot andra för att validera det och se till att det faktiskt blir någon framgång. Och så kan man då se, följa upp inför nästa rekrytering. Ska vi finslipa något? Ska vi finjustera det?
Mm.
Så det är jätteroligt. Och där är det olika. En del har ett sånt situation judgment query ihop med ett logiskt test och något färdigt test. En del kör bara det. Det har lite att göra med känsligheten för hur lång tid man vill lägga på kandidater och sådär.
Mm.
Jag tänker, det här kanske hänger lite ihop med, och så hoppar jag lite tillbaka till det jag var inne på tidigare, hur man, min skepticism till test. Mm. Det finns ju ändå någon utvärderingsmetoder för olika typer av test.
Mm.
Man brukar prata om validitet och reliabilitet, alltså hur väl, vad säger man, testet mäter det man vill att det ska mäta och hur pålitligt det är.
Mm.
Hur tar man reda på det här?
Mm. Reliabilitet och validitet är så att man kan prata hur länge som helst om det. Under psykologprogrammet så dunkar de två orden i 5 år. Men för att göra det enkelt så är det precis som du säger. Man kan säga att validitet är att om man ställer sig på en våg så ska den mäta vikt. Och reliabilitet är att vågen funkar och visar ungefär samma vikt varje gång man ställer sig på den. Och det där kan man ju mäta när det kommer till tester på flera olika sätt. Reliabilitet mäter man ofta genom att testa kandidater och sen så vänta en tid och testa samma grupp igen och ser att vi får ungefär samma resultat. Validitet, att vi faktiskt mäter personlighet när det står att det är ett personlighetstest.
Mm.
Det är lite av en djungel att dyka in i, och de flesta testleverantörer gör då så att man får en certifiering, en tredjepartsgranskning. Tidigare det var ett STP i Sverige, men sen 2015 så tog DNV över det norske Veritas, som går in och då granskar test och sätter sin godkänd stämpel på testet och gör om det var tredje år. Och det är en fin grej att DNV tog över, därför att STP var också väldigt, väldigt bra, men då fick man mer dokument där man fick läsa på själv och förstå, så det var inte riktigt den här stämpeln på att det är godkänt.
Mm.
Och det var inte heller så att de gick in och recertifierade, och det behöver man göra eftersom normer ändras, samhället ändras, så vi behöver hela tiden uppdatera och fräscha upp testen. Så det är en bra utveckling för hela testvärlden.
Och kan man fråga då om leverantören är certifierad? Eller hur,
ja,
kan man
reda med? Mm. Precis. Och de allra flesta stora testleverantörer har DNV-certifierade tester.
Mm.
Så det är ovanligt att man inte har det.
Mm. En annan grej som jag tänkte, det kan ha att göra med tester. Mm. Och det kan ha att göra med det här med styrelsearbete. Som vi pratade om alldeles i början. Med din, alltså att det är gruppdynamik, om man säger så. Och det är ju kring alltså social kompetens. Typ. Det verkar ju vara allt viktigare egentligen i de flesta roller. Alltså just det här med att man ska, som du sa, man kanske inte har så mycket kontakt med människor i sin roll. Det känns som att det finns allt färre sådana roller där man inte förväntas ha så mycket kontakt med människor, utan att man förväntas ha det.
Mm.
Antingen med kunder eller med att man ska jobba tillsammans i grupp. Och liksom, är det någonting som ni har sett ökad efterfrågan på social kompetenstest?
Så jag skulle säga att det är hela tiden en efterfrågan på social kompetens.
Mm.
Och att det har ökat, så här, det, precis som du säger, så kan man ju tänka sig det. Sen så har ju tester inte använts i den bredden så är särskilt länge, utan det är, som vi pratade om innan också, tekniken som har gjort det möjligt. Och jag tror att till de allra flesta roller så är det ju viktigt.
Mm.
Kanske de roller där man inte ser det som lika viktigt kan vara med IT eller utvecklingsroller, där det handlar så mycket om just kompetensen eller erfarenhet eller intresset för IT. Och där igen, hur man får då tänka om i en rekryteringsprocess, vilken metod är viktigast här. Ja, men det kanske faktiskt handlar om ett test utifrån det här systemet du ska jobba i som är mest intressant. Eller? Ja.
Mm. Men har ni testet social kompetens som ett test? Typ personlighetstest eller färdighetstest?
Det går in under personlighetstesten, för där så får du ut väldigt mycket om de sociala egenskaperna. Är du socialt självsäker? Är du sällskaplig? Är du hänsynsfull?
Mm.
Så det kommer in mycket under personlighetstestet.
Mm.
Går de in under de här olika traitsen då?
Precis. Precis.
Slags facett.
Yes. Ja.
Mm. En annan sak med tester, man kan ju använda det i andra sammanhang än just rekrytering och urval, som vi pratade lite om tidigare. Vilka andra sammanhang tycker du att det är intressant att använda tester i?
Jag tycker att det är intressant för mervärdet och till exempel onboarding av en person och för att också skapa diskussioner som ligger nära den personen. Om vi tar till exempel ett motivationstest, så det är inte att bara läsa på det resultatet som kommer utveckla den personen bäst, utan det är att i dialog med en annan person förstå vad är du just nu, vad driver du just nu, vad får du att vilja gå hit på morgonen, vad är viktigt för dig. För att det kommer det vara helt olika. Alltså det beror så mycket också på det privata, vad som driver just nu. Ska man till exempel, om man precis fått barn, då kanske det är jätteviktigt med tryggheten. Om man precis exat, så kanske det är viktigt med ekonomisk belöning. Och det kan vara väldigt värt att få reda på som chef eller som medkollega eller liknande. Vad behöver du just nu? För det där ändras. Så att motivation är inte något som vi... Just den här tillfälliga motivationen är inget vi rekommenderar att man rekryterar på. Men den är väldigt intressant att titta på för personens egen utveckling och för att få ut det bästa av personen. Så logisk förmåga och personlighet är fortfarande bara en potential som vilar. Så det handlar så mycket om miljön för att personen faktiskt ska ta fram det den har och sitter på.
Teamsammanhang. Hur vanligt är det att man använder... någon form av testning i teamsammanhang?
Det är ju vanligt. Och där har vi ett verktyg som heter Effekt. Och då så tittar man på effektivitet i ledningsgrupper. Och då får man ut det i olika faktorer. Det där är väldigt spännande. Därför att där kommer det sällan fram några nyheter egentligen. Utan det är sånt som personerna i gruppen redan vet. Men det börjar hända saker när du får se det på ett papper. Om man gör till exempel anonyma skattningar och så får man fram att okej, vi borde verkligen jobba med våra mötesprocesser. Det är egentligen ingen news, men när du ser det på ett papper så kanske det börjar hända något om man tar ett beslut om att göra någonting. Och det är det att testa om man tänker bortse från att öka kvalitet eller processen. Men att testa sätter igång mycket tankar, mycket diskussioner och gör det lättare att komma från en situation till handling.
Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Inte riktigt än, för jag tänkte faktiskt fråga dig, är det någonting som du känner att som är extra viktigt på det här temat som du vill ge med till lyssnarna, eller kanske något råd eller tips på vägen?
Ja, det jag tycker är extra viktigt, det är att tänka på, om vi tar som vi var inne på, tester tidigt i processen. Att ja, på gruppnivå ser vi bra effekter. På individnivå är vi aldrig 100% säkra när det kommer till ett test. Och man bör aldrig döma en person på individnivå utifrån ett testresultat. Det tycker jag är en viktig sak att ha med sig.
Och jag tycker, bara spinna lite vidare på det du säger, just att man ska ha, eller jag tyckte att du sa det nu, att det är bra om man har testerna kanske lite tidigare i processen. Jag tänker att som jag minns det, som vi fick lära oss på programmet, för jag hade ju någon kurs i urval, tror jag, eller liksom i den här statiska, just att man skulle ha liksom, det handlade ju om så här rollen, eller för att säga plats för magkänslan, typ. Om man ska ha magkänsla i sin process, var ska man lägga den? Och då liksom att man ska lägga magkänslan sist i processen. För att då om man ska lägga den mest valida metoden först. Så att man får liksom alla därefter har blivit liksom gallrade med det bästa filtret. Så typ de bästa testerna först. Och sen kan det bli allt mer så här kvalitativt och fluffigt ju längre ner i processen man kommer. Och i slutändan så kan man helt enkelt vara så här: vem tycker man mest om? För så man kanske ska jobba med den personen. Och så tar man den personen.
Skriv under på allt du säger. Ytterligare en sak som är oerhört viktigt i rekrytering överlag. Det är att kravprofilen. Att lägga ner tid på vad är det verkligen vi behöver här. Och hur ska vi få in så många som möjligt som vi tror passar till det här. Det kan ofta vara så att man har en rekryteringsprocess som är långt tillbaka. Det har stått samma sak i annonserna. Så får man frågan, okej, här står det att du ska ha 10 års erfarenhet av ekonomi. Varför är det viktigt? Om det är så att vi kan bevisa att det faktiskt är viktigt, då är det klart att vi har kvar det. Men om det är så att det faktiskt inte är viktigt, hur många sökande tappar vi på grund av att det här står? Att man liksom bearbetar och går igenom hela processen från annons till intervju till vad man nu ska göra och bestämmer sig för vad är viktigt, vad ska jag titta efter. När man vet det kan man bestämma vilka metoder är bäst för att hitta det här.
Mm.
Så att man går den vägen. För då tror jag överlag att man har störst chans att hitta rätt.
Börja med ordentliga kravprofiler.
Yes.
Mm.
Mm.
Det är ett handfast råd.
Mm. Verkligen.
Mm.
Okej. Okay.
Mm.
Tack så jättemycket Matilda för att du kom hit och gästade HR-podden idag.
Tack så mycket.
Superintressant.
Superkul. Tack så mycket.
Tack.